Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Välkommen till avsnitt 73 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en levande legend, nämligen personen som är lite av kungen av e-sport och har vunnit allt man kan vinna. Låt mig presentera ingen mindre än Emil Hiton Christensen. Han ansågs som världens bästa Counter-Strike-spelare 2001-2007 med vinster i alla stora ligorna. Emil var hockeyspelare i grunden som åkte på en skada och började testa dataspel. Det gick inte så bra i början, men han implementerade sitt mindset och fokus vilket gjorde att han snabbt klättrade till världstoppen. Vi spelar också in en film där vi möter varandra i Counter-Strike som ni kan se på min YouTube-kanal Alexander Parleros. Ett fullmatat avsnitt. Låt mig presentera ingen mindre än Emil Hiton Christensen.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Välkommen hit till Framgångspodden, Emil Christensen.
Tackar, tackar.
Hur står det till med dig?
Det är alldeles lysande. Jag har fått tårta dig i ansiktet.
Du har fått tårta med ansiktet.
Nej, det är strålande här, tack.
Det är helt fantastiskt. Det var en... du känns ändå så himla snäll. Det var lite speciellt när du skulle trycka in en hel 15-bitars tårta i mitt ansikte.
Ja, det var ju det. Man vill helst inte skada det liksom. Men samtidigt får man inte göra någon... ja, kärringmodell på det, tappa ut den halvvägs eller någonting. Man vill ju tvåla dit den innan man får chansen att göra det, så att...
Ja,
men det var kul.
Och resultatet blev ändå att det hängde också tårta i, alltså det blev, den hängde över hela mitt ansikte. Ni kan gå in och se det säkert på Instagram och sådär, för helt stört.
Nej, det var kul. Vad trevligt.
Ja, och innan så spelade vi lite Counter-Strike också. Mm. Och du blev ju faktiskt lite nojig, när du blev lite nervös. Mm. Varför var det för?
Nej, men vi, när vi pratade innan så kom vi överens om det. Men ja, förloraren får en tårta i nyllet. Och det lät ju fair, tyckte jag, så man kommer nog vinna det här. Så kom jag dit och ser på din skärm att du är inne på ett konto som är på Global Elite, som det heter, och högsta ranken i spelet som finns om man spelar... Ja, utanför proffscenen. Och jag tänkte, fan, det är ju fan samma som jag. Han kommer ju vara duktig. Och sen så får vi lägga till då att ni hade köpt en sån här elstödsgrej som satt runt min arm som gick igång. Ja, var 30 sekund eller vad det var. Och det, fan, den kändes ju. Så att, fan, jag tänkte, jag kommer nog få en tårta i ansiktet om man kan skjuta. Men det kunde du ju inte.
Det roliga var att du började prata om dina sådana här jävla... Jag kan inte ens om du uttryckte mig att du skulle ha dubbla, vad var det så? VH och ja, grejer.
Det är lite fusk så här. Så vi stod och skämtade om att det kanske kan behövas då, så man vinner i alla fall.
Ja, det är bra. Men hur mår du annars? Hur är livet för dig?
Livet är jättebra. Jag flyttade ner till Skåne ganska nyligen, så att... kul att vara tillbaka i Stockholm, framförallt nu under sommarperioden här. Det är en fantastisk stad.
Men trivs du inte i Skåne eller?
Jo, jag trivs fantastiskt bra där, men det är Stockholm i Stockholm på sommaren, det tycker jag.
Ja. Varför bor du i Danmark, får jag tänka säga.
Det är legit. Jag har faktiskt varit lite så hela mitt liv också, bara Skåne, det är Danmark liksom. Sitter man där själv en vacker dag, det kunde jag inte trott för 2 år sedan, eller inte för 1,5 år sedan heller. Nej, men det är nämligen så, jag driver ju 2 företag. Den ena är Ninja Sin Pyjamas, den andra är Extrify. Och vi har huvudkontoret för båda företagen där nere, samt att vi har all logistik för allting vi säljer i båda företagen som ligger där också. Sitta här uppe liksom och bli liten... Ja, jag satt och sinkade ner företaget om inte jag är på plats där nere. Och det, då kände jag, då är det bara blåsa ner dit. Så tänkte jag, då blir det rent, hur ska man säga... Rent bara karriärsmässigt att jobba där. Men fan, jag trivs riktigt bra där nere. Det är riktigt vackert. Det är lugn och ro. Man slipper trafik och stress och sånt som det är mycket här uppe. Så det är lite annorlunda liv faktiskt. Jag vet inte, man börjar komma till åren också. Så.
Till åren? Hur gammal?
Jag fyller 32 snart.
Oh, jag är ju 31. Jag fyller också snart 32. Då får jag också upp en komma till åren. Ja. Men du sa att du inte kunde åka så mycket flyger för din hund var för tjock.
Ja, han är det. Det är en fransk bulldog. Han väger 15 pannor. Han är bortskämd.
Livsnjutare, eller?
Han är riktigt livsnjutare. Han får inte flyga med längre för att han är lite för tjock. Jag tror att det är 10 eller 12 kilo. Så att jag får åka bil hela tiden, så det blir en del körande faktiskt. Men,
det är lite drygt, va?
Ja, det är ju det. Det är ju det faktiskt. Det är en 5-6 timmars resa varje väg fram och tillbaka. Så att, men, och så är man ju här uppe... 2 gånger i månaden i alla fall. Så att... Men så är det.
Hur ser dina morgonrutiner ut?
Mina morgonrutiner ser ut med att jag försöker pallra mig upp till jobbet så att jag hinner dit till 8. Vi har ju lite fasta tider på kontoret där man ska vara där 8. Jag tror att jag är den som missbrukar det där mest. Jag tror knappt jag är inne någon gång till 8.
Och typ satt den regeln själv?
Nej, det har jag inte gjort. Det har alltså sitt som vd i bolagen gjort. Så att han får skylla sig lite själv. Det här är ju någonting som... Det apar efter, även om dygnsrytmen har blivit ganska så jävla mycket bättre sen jag slutade spela, så är den ju fortfarande inte fullt återställd. Utan det var ju när jag var proffs back in the days då, det var väl från 2001 till 2006 eller någonting. Då var det ju liksom, det var ingen som var fulltidsproffs nästan. Så att man fick ju spela från 6 till 12 med laget, och sen efter det så alla såna här träningsgames som du spelar med polar och sånt där, när det fanns någorlunda kvalitet på det, höll du på till 6 på morgonen och så sov du fram till 2-3 och så gick den där cykeln runt, för att folk hade jobb och skola och sånt, så de skippade i sömnen där. Men under dagen, det fanns ingenting att göra, så det där ligger ganska långt nedtryckt igen faktiskt. Att även om man försöker gå och lägga sig i tid, så är det är svårt att komma upp på morgonen.
Har du fått mycket hjärtklappningar och sånt?
Nej, jag tror nog aldrig att jag har fått det faktiskt.
Man tänkte att man är vaken länge och sen så har man dålig dygnsrytm, men sen så gamar man över och sen blir det en och andra och sådär liksom.
Ja, nej, jag tror faktiskt att jag har klarat mig från det än så länge. Det känns som jag hade hjärtfel när jag föddes, men det känns aldrig som att jag har haft något problem med hjärtat efter det.
Ja. kanske blir lite grann så här att du hade ett hjärtfel när du föddes, sen har du fel under livet, så blir minus minus, blir plus.
Precis. Så, ja, men så kanske det
så blir det bra. Men när vi satt och spelade nu såg jag att du drack cola också. Är cola någonting som du har druckit under, alltså mycket, är det liksom nationaldryck, drycken i e-sport?
Ja, det är väl det. Alltså det är lite utav, hur ska man säga, den här nidbilden när man ser så att Jolt Cola, om du kommer ihåg det.
Ja, jag vet.
Det var ju liksom så här nördarnas paradis.
Dr. Pepper, är det något
som... Det tycker jag om. Alltså jag vet inte, det är ingen annan som tycker om det, vad jag vet. Men det får ju bli light-varianter på det. Den fixar man ju bara i USA. Men nej, det, då, nidbilden är att man sitter och dricker Jolt Cola i en källare och finnig som fan eller och smällfet liksom. Men det har gått över, även om kanske de första som höll på LAN och sånt såg ut sådär liksom, så har det gått över att de som spelar nu, proffsen, de är ju ganska noga med vad de stoppar i sig, dricker vatten, sen så energidrycker är ju bra liksom, för att om du börjar bli trött och hälla i det, men då gäller det att välja rätt energidryck också.
Mm. Hur skulle du säga att din barndom såg ut?
Min barndom var nog... Ja, men det var nog ganska normal faktiskt. Jag hade en hockeyfarsa, eller har en hockeyfarsa. Han ville att jag skulle spela hockey, och jag älskade att spela hockey också. Det var det jag levde för. Morsan ville att jag skulle studera, och nej, det var nog ganska normal. Uppvuxen i en Stockholmsförort, och en bra uppväxt skulle jag faktiskt säga.
Ja. Du har inte blivit mobbad eller någonting sånt när du var liten?
Nej, ingenting alls faktiskt. Jag tror snarare att man var den som var lite tuffare, vilket man kommit till insikt med nu när man blir på lite äldre dagar, att fan, vad höll man på med? Att man inte alltid var världens snällaste, tyvärr.
Minns du någon situation eller som du tyckte att du var lite dum?
Oj. Nej, men det kan nog ha varit... Jag var nog inte absolut inte ledande i det där, men jag hakade nog på när andra gjorde det, och istället för att säga till att det här är inte så bra. Det har man inte reflekterat över. Det var nu när först jag körde ett... Alltså med nätmobbning och sånt kör jag en vad heter det, som ambassadörsroll för Friends här. Det var först när jag tänkte, vad fan, vad gör folk sådär för? Så kommer jag tänka, vad fan, vad har jag hållit på med också? Så jag känner faktiskt att i min situation där, att man kan påverka många ungdomar och komma till insikt med. För jag tror många förstår inte vad de håller på med, att de håller på med nätmobbning och sånt där. Att faktiskt hjälpa dem att komma till insikt med, som inte jag gjorde för tidigt.
Nej.
Att informera att det sitter en mottagare på andra sidan skärmen också faktiskt.
Mm. Ja, men det där är verkligen viktiga grejer alltså.
Mm. Ja, det är ju det. Det känns ju just runt mobbningen, utan att fördjupa sig för mycket i det, så är det någonting liksom, du har varit på skolan innan, men nu tar du ju med din telefon. Det är 24/7 mobbning om du råkar ut för det, vilket är, fan, det förstör ju folk för livet. Så det är riktigt hemskt.
Ja. Jag vet ju, du hamnade ju i en liten situation förut, och ni började tjafsa lite på nätet.
Mm.
Vad var det för någonting?
Oj, det här är väl en liten legendsaga i tidiga e-sport-Sverige skulle man säga. Jag spelade tillsammans med en kille som heter Abdi. Spån gick han under, en gammal legendspelare, en av de absolut bästa vi någonsin har haft. Han och jag satt och spelade lite sån här mixgame som det heter då, när man drar ihop lite randoms och möter lite randoms. Och det var en lirare på nätet då som, ja, han var alltid så jävla stor i käften. Han började komma med ganska grova rasistiska påhopp på Spån då, som var min kollega, så att jag ruttnade ju till liksom, på att man beter sig inte sådär liksom. Och han började tjafsa tillbaka och så visade...
Vad sa han då typ?
Nu kommer inte jag ihåg specifikt vad det var, men det var ganska grova saker faktiskt. Ja. Och så visade det sig att jag tjafsade ju tillbaka då. Liksom, det blir ju, det slinter ju lite på honom, någon flyger på liksom, en i ens närhet sådär. Och det visade sig att vi skulle till samma ställe... Ett så kallat LAN då i... Det här måste vara typ 2002 eller någonting.
Till mig sa du att det var 2012.
Got me. Nej, men jag tror att det var där krokarna. Kanske lite senare. Så i alla fall så kom vi dit. I alla fall så sa vi det. Ja, men då möts vi där liksom och diskuterar ut saken. Kommer fram i alla fall. Kommer en kille stor med ett jävla hus. Och frågar om det är jag som är hit. Och, säger jag, och så får jag knuffa in med huvudet i väggen. Vet du.
Var du lika stor som du är nu ungefär då?
Nej, det var jag nog inte. Det var nog ett par storlekar mindre faktiskt. Det var lite...
Vad tänkte du om du tyckte han var stor nu? Du är ju, jag kollade på bilden när du och jag var ihop. Jag var shit, alltså, du är stor alltså.
Ja, men nu är jag nog större än vad jag var då faktiskt. I alla fall. Så jag flög in med huvudväggen och då blev det ju någon... Det blev ju liksom självförsvarsinstinkt. Så jag klippte till han och drog huvudet över tröjan. Och han slog han så pass hårt. Så han fick åka ett sjukhus och sy faktiskt. Och jag hoppas att han håller nog käften på nätet med såna här rasistiska påhopp och såna här saker i fortsättningen i alla fall. Men det är väl enda gången som jag har hört om en sån här LAN-fight faktiskt. Det
är ja, det är, han får skylla sig själv.
Ja, men å andra sidan så, det här var jävligt länge sedan, vi var nog unga och dumma båda två faktiskt. Men ja, det, just i det här fallet fick han faktiskt skylla sig själv. Och det, mm, ja, det var lite självförsvar. Han kunde ha gått illa för mig också då.
Ja. Vad ville du bli när du var liten?
Oj, jag hade väl egentligen tre saker jag ville bli. Först och främst hockeyproffs. Sen ville jag bli jaktpilot också faktiskt, men den drömmen...
Nu förstår du för långt.
Ja, precis. På tok för långt. Så jag var ju helt insnöad på att jag skulle bli det. Och då var det bara, då var det tillbaka till på hockeyproffs igen då. Och min stora idol var Martin Brodeur i New Jersey Devils, keepern här. Och så hade jag någon plansch där det stod så här: The Devil's Lawyer, som advokat. Och då trodde jag han var advokat vid sidan av någon märklig anledning. Utan det var bara ett citat med mig. Då tänkte jag, men då ska jag också bli advokat. Så det var de tre grejerna som speglade av mig. Och sen så, men det, allt försvann ju ganska snabbt när jag började hålla på med e-sport.
Men då började du att lira hockey ganska tidigt och var inställd på att bli hockeyproffs.
Yes. Det...
Varför blev du inte det för?
Nej, det fanns ju en bov i dramat, det var ju Counter-Strike. Ja, sen vet man ju inte hockeyproff som man hade blivit det. Men det, alltså, det tycker jag att jag var helt okej på det. Jag var ganska duktig. Jag tror att med, man hade en jävla vinnarskalle. Jag ville ju träna mest av alla och köra på. Och den, jag tror faktiskt den som man har byggt upp under hockeyn var väldigt ledande varför man lyckades så bra i CSen.
Men är du väldigt aggressiv av dig? Alltså när du väl får på det här tävlingsmomentet?
Ja, men ganska i alla fall. Jag blir jävligt målmedveten när jag håller på med någonting i alla fall. Att jag snör in mig jävligt lätt på tunnel vision på just den saken. Ja. Att jag ska lyckas med det här och jag ska göra, och det är ingenting som kan stoppa mig riktigt. Och,
ja, men jag kan få den alltså, känslan av dig för att du... Nu gillar inte jag att sitta och säga att du är så snäll här, men du känns som en väldigt snäll björn.
Alltså, ja, men det är...
Men de som är det också, som man inte kan tänka sig, de är så här att när man väl kopplar på det här tävlingsmomentet, då bara skiftar allting, bara boom, och allt blir bara tokfokus, och det kan bli så här. Det ser man även på fighters. Om jag håller på att köra lite grann MMA, så finns det... Men ta Alexander Gustafsson, han är ju hur snäll och snäll som helst. Så ska den personen gå in och slå en bur och få på sig de här hajögonen och bara helt tokig liksom.
Precis. Nej, så att... Ja, men det stämmer nog faktiskt.
Men du åkte på någon skada, eller?
Ja, nu kommer jag inte ihåg exakt vilket år det var. Men så att det var 16-17 bast. Slet av ledbanden i foten och kunde inte gå på ett par månader. Och det här var ju under sommarlovet då, så liksom, vad ska jag göra? Och ja, några veckor innan det här hände då, så hade jag blivit tvingad av mina polare att ladda hem Counter-Strike på datorn och spela det med dem. För de tyckte att det var roligt och jag tyckte fan det var tråkigast jag gjort. Jag var ju så kass också, jag fattade inte vad som hände riktigt. Så satt jag där och de mobbade mig och det. Så tänkte jag, ingenting att göra, jag kan lika gärna spela det här liksom, istället för att sitta och kolla på tv hemma. Där gick ju knappt att ladda hem film på den här tiden. Det blev att sitta och spela Counter-Strike helt enkelt. Och tänkte, ja men det ska jag tvåla till polarna i alla fall. Det var väl det som var grundtanken med att börja spela. Men jag var ju så jävla kass i början, så det tog ju flera veckor innan jag kunde få ihjäl en endaste person. Men sen bara släppte det på något sätt, så blev man duktig väldigt fort liksom. Att det blev lite en sån här aha-upplevelse. Man förstod att allting funkar. Ja, då gasade jag på där. Och ja, polarna var inte tillräckligt bra att spela med längre, så jag letade efter andra liksom, som höll någorlunda samma standard som mig själv. Började jobba mig uppåt liksom, i stegen tills, ja, så spann det därifrån.
Märkte du någonstans att fan, jag är bra på det här, att någon från Japan sa, hey, Mr. Hitton, you're really good?
Nej.
Eller liksom, var det någonting du kände så här att...
Nej, det var det väl inte liksom. Jag kommer ihåg första gången, det fanns ju, det kommer jag inte ens ihåg vilken sida det var, men det fanns något forum som alla Counter-Strike-spelare höll på till på då också. Så var det någon tråd, vem är bäst i världen? Och då spelade inte jag i något av toppgängen, så var det någon som hade skrivit mig där. Jag tänkte, jag bara, shit fan, jag är nog ganska bra på det här ändå. Bara en sån här liten gest liksom. Sen rullade det på därifrån helt enkelt.
När började du liksom köra det seriöst då, eller spela så, extremt mycket?
Det var nog under början på 2001 där alltså, eller slutet på 2000. Början på 2001 tror jag att det var, som man faktiskt kom med i. NIP fanns ju redan innan mig. Det var min bästa polare som hade startat lite innan där och runt och tävlat. Jag var ju inte 18 år gammal där, så jag fick inte hänga på dem på tävlingarna. Det var 18-årsgräns på den tiden faktiskt. Ja, så kom jag med där helt enkelt och började spela i NIP då, som var bäst i världen. Och därifrån så då stängde jag av. Då var det bara rakt in i kaklet och köra. Nu ska jag bli bäst i världen på det.
Mm.
Och det blev jag också. Och så var det ju ja, bara nötandes liksom. Fortsätta så hålla sig på topp.
Och nu har du vunnit, eller sen då, så vann du 8 VM-guld.
Mm.
Du blev CS Player of the Year.
Mm.
Och sen, ja, nu också grundare då, och även ägare av världens största CS-brand, NIP. Mm. Så det har ju varit en jäkla resa alltså.
Ja, det har du ju verkligen gjort. Och det tror jag inte ens i min vildaste fantasi att man skulle kunna tänka sig. När man började det, jag kommer ihåg att, vad heter det? En grej, jag kommer ihåg att man var kolla på nya möss. Så det här är alltså så länge sedan, det var kulmöss som gällde på den här tiden. Det var den första gamingmusen som någonsin kom. Så var det Logitech då. Här är det 3 knappar, det var kul fortfarande. Och så var det någon StarCraft-spel här. För det var det största spelet just då, tror jag, StarCraft 1. Några spelare på baksidan, jag bara shit, inte en dag ska jag också vara på baksidan av de här. Sen sitter man och äger ett eget brand som tillverkar i dagsläget. Så det har blivit en lång resa för det faktiskt.
Mm.
Så att, nej, det är stort.
Hur mycket tjänade du i början?
När jag började spela, jag tror att jag var först. Jag och Potter då var de första som fick lön i Sverige med vetligen. Jag tror att vi hade 50 euro i månadslön. Och resor vi talade då till turneringar. Men så det vill säga att Allan Express-biljetten fram och tillbaka fick du betala med din egen månadslön. För du har inga utlägg direkt. Så det gick åt till det typ.
Mm.
Men ändå kände man sig, man var ju kung i världen liksom. Du fick betalt för att spela, fick resor. Det var, nej. Man gick lite som, vad heter han? I, nej, skitsamma. Vad heter den där, modellkillarna, vad heter de? Magnum och det, skitsamma.
Nu ska Zoolander.
Zoolander, när han går ner i minen där. Lite så känner man sig faktiskt.
Ja. Minns du någon sån här moment där du fick kontraktet? Eller när du...
Jag kommer ihåg, jag tyckte det är faktiskt kul att säga det. Första laget då, som, det här var ju under, vi spelade ju i NIP. Det har varit otroligt mycket blåsningar i den här branschen. Men vi blev blåsta i alla fall av vår manager som sa att han hade fixat sponsorer till oss i NIP. Och vi hade 2 stora turneringar det året. Precis innan den ena skulle säga nej, vi hade inga. Så vi står där och det var liksom fixa resespons då. Det var ju svårt jobb liksom. Det fanns ju inga pengar i den här industrin. Och det var ju VM i USA som var 2 gånger om året som vi skulle åka till. Och nej, vi skulle inte komma dit. Och då fick vi ett erbjudande av SK, den tyska organisationen, att gå dit då. Och då våra kontrakten vi fick då, det var ju deras logga tryckt på. Det tyckte jag var helt fantastiskt. Vad läckert, vad high end där, tyckte jag. Så att ja, det var
det. Det var ett bra momentum liksom.
Ja, men det var det. Det var läckert liksom, kunna gå och visa föräldrarna. Kolla här då, nu får jag betalt för att spela.
Mm.
Så det var läckert.
Hur reagerade dina föräldrar i början när du började spela?
Mina föräldrar var ju väldigt, väldigt negativa till spelandet. Alltså det var ju när vanliga trådlutten, farsan gick och gömde modemet och sånt. Men då stack jag och köpte ett nytt som jag kopplade in här, då visste det. Morsan gnällde ju ganska mycket. Hon var mer stöttande faktiskt. Men båda var ju liksom villiga att jag skulle sköta om studier och ishockey istället. Men så när jag vann VM första gången här i slutet på 2001 då, så såg de faktiskt på CNN. Alltså det är som coincidence. Det måste ha varit första gången någonsin som CNN visar e-sport. Och så är det just jag som är där då. Så att, och de bara shit, det här är ju, fan, vi måste ju stötta vår grabb liksom. Och då, så de stöttar mig till 100%. Och det, jag har ju dem att tacka för så mycket att jag är där jag är idag. För det har ju varit mycket tuffa tider där emellan och sånt där. Så att det, nej, de har betytt allt.
Du pratar ju mycket om att det är en så här väldigt strulig bransch. Det finns många oseriösa er och ni och du själv har ju blivit väldigt blåst.
Mm.
När var första gången du blev blåst?
Första gången jag blev blåst ordentligt, alltså det har ju varit en hel uppsjö. Man skulle kunna skriva en bok om det här. Men det första gången var väl egentligen då han, managern där. Men den första stora gången var väl egentligen, det var nog 2004 eller 2004 tror jag att det var. När jag, med just i SK då, det tyska laget som spelade i. Då hade det precis börjat komma in sponsorer. Då var det ett brand som heter SteelSeries som hade utvecklat den första hårda gamingmusmattan åt dem egentligen. Så min bild var på förpackningen och var jag som hade gjort förarbetet och jag skulle få royalties på vad den sålde. Och den här sålde enorma mängder. Men nej, jag fick ju ingenting. Och det här är väl ganska genomgående genom hela min karriär fram till för 1,5 år sedan när jag kände att nu får det fan vara nog liksom, att man har blivit hasslad så mycket. Att man har inga avtal på det. Man var ju liksom en naiv 18-åring som står där och tror på det coachen säger eller ägaren då. Ja, det är ju klart man tror på det liksom. Varför skulle någon ljuga för en?
Nej.
Och så står man där och ska få ett par miljoner. Nej. Det blir inte riktigt så. Så det var väl egentligen första minan jag gick på ordentligt faktiskt.
Vad var de sa då?
Nej, de sa att de ville, just i den här vevan så hade jag bestämt mig då, jag ville starta upp NIP igen och ja, äga det själv helt enkelt. Jag hade ju större planer än att vara en spelare bara. Och då kom de hota med att du får inte dina pengar om du inte skriver på för ett par år till hos oss. Och, så, ja, och det vägrar jag göra liksom, bara bli blackmailad och sådär, det hände ju inte. Så att de betedde sig som riktiga svin och det, de finns ju kvar än idag, men jag tror att det är lika shady fortfarande just de där faktiskt.
Aha.
Tyvärr.
Vad var nästa gång du blev blåst då?
Nej, men nästa gång, det var nog den här stora grejen. Jag fick en anmälan på mig för också. Vi startade upp Ninja Sin Pyjamas igen. Vi, ja, 2005 där, sålde det efter ett år ungefär. Och låg det på is egentligen. Och ja, så kom vi, vad kan det vara, 2013 det här, ska jag gissa på. Så ja, startade vi upp det igen. Och jag tog med en kollega eller kompis kan man väl säga egentligen. En jävligt bra kille, rakt igenom och sånt. Som... ja, som vi tog med, som jag skulle ha som partner. Vi delade 50-50 och sånt. Och han skulle köra racet där. För det fanns ju, pengarna var ju inte där. Det här är ju 4 år sedan ännu, för att kunna ta ut en lön. Så han fick vara den som levde på det och drev det. Och jag fick vara ansiktet utåt för det, medan jag jobbade med annat på sidan helt enkelt. Nu fick han en del personliga problem. Så att killen sket totalt i bokföringen. Och ja, stack ifrån landet. För att han hade problem på ett annat plan hemma liksom. Och ja, lämnade mig i skiten helt enkelt, som får sitta där och försökte rodda upp situationen när man fick reda på det. Men det tog liksom ett år liksom, det är för sent att reda upp någonting. Så att det försvann massa pengar där och ja, man fick en ja, mild dom på det. Men det är liksom, det är fortfarande någonting. Nej, det är segt. Jag tror inte personen i fråga menade inte att göra det på mig heller, för han är en jättefin kille egentligen. Utan det är bara, det blev fel hos han.
Ja, vad har han sagt efteråt då?
Han har väl inte riktigt bett om ursäkt. Han har väl liksom snarare försökt att slingra sig och liksom menar att det är inte så allvarligt. Men det, nej, jag vet, det är ett kapitel till som man lägger bakom sig liksom. Och man lär sig den hårda vägen helt enkelt. Jag kommer inte gå på en sån mina till igen. Det är ju jävligt säkert i alla fall. Utan nu blir ju lite mer kontrollfreak för att kunna kontrollera sakerna. För där var det liksom så nära. Det första jag tänkte i den här vevan liksom, fast som det ser ut nu, vi var ju tvungna att liksom starta upp ett helt nytt bolag liksom och lyfta över allting dit. Och det var så mycket som man hade skött fel, att det var barnsligt. Det var så nära att det hade kunnat gått åt pipsvängarna, för jag hade fått lägga ner hela företag. Och jag ser ju liksom NIP som min bebis, min legacy, som jag liksom vill bära med mig in när e-sporten blir liksom det största som finns. Som det förhoppningsvis blir i mina ögon, det vet man inte, det är svårt att slå ut fotboll. Men det här är liksom, det är min grej som jag är stolt över. Och så känns det som någon hade kastat iväg det sådär. Då blev det lite, hornen utåt. Och sen så krigade, för jag ska fan rädda det här. Det här ska bli bra igen.
Mm. När var det du märkte då att det blev helt fel?
Det var nog slutet på 2012, början på 2013 tror jag.
Fick du någon samtal då av Skatteverket? Eller?
Nej, utan fan vad det jag fick det då? Det var snarare att jag skulle betala ut löner till spelarna, för att han hade försvunnit då. Och han skulle sköta löneutbetalningar till alla. Och jag kommer in och insåg att det här ser inte alls korrekt ut. Jag fick gå och be på banken om en dosa, för de gav ju egentligen inte ut utan den andra firmatecknande. Jag hade ju ingen innan. Och insåg, fan det här ser inte bra ut alltså. Alltså det, pengar fanns det ju, men det är liksom mycket skumma saker. Så att ja, på den vägen gick det. Sen, ja.
2012 var ju ett väldigt tufft år för dig.
Mm.
Det där hände och sen så hade du lite familjeproblem också.
Ja, morsan gick ju bort där 2012 jävligt plötsligt faktiskt. Och det är liksom jag enda barnet och sånt där. Så att det var otroligt tufft liksom att rodda med det i samband med det här. Sen så hade jag gjort lite halvdumma investeringar, eller ganska dumma investeringar med pengar innan. Så det började liksom tryta till och ja, man satsade på NIP då, och sen så kom det i ansiktet, morsan gick bort och det. Så det blev lite så här rock bottom grej att fan, jag hade ingen lust att gå upp på morgonen nästan. Att det var så här, det kändes som folk alltså hela världen spottade i ansiktet, fast man försöker göra någonting bra. Och ja, så var det så ett period, så det är väl nog den mörkaste perioden i hans liv liksom. Det var ingen bra sträcka, men då sen bestämde jag mig där, ja, ganska direkt efter det fick vi vasa upp på veckor, någon månad eller vad fan nu gick. Men sen bara, nej, nu ska jag göra någonting bra av det. Och sen så har bara varit full fokus framåt. Sen dess så, ja, sen dess har det flygit också.
Hur var det din mamma gick bort då?
Hon hade magsjukdom i många år, men det var ingen livshotande. Men hon fick multiorgansvikt på grund av en blodförgiftning hon hade, så gick inte att få igång henne igen.
Multiorgansvikt?
Ja, att lever och njurar och allting kollapsar samtidigt. Aha, liksom. Så det blir för mycket alltså. För kroppen att klara av det. Så att, ja, det var fan för jävligt också. Sen stod när man är enda barnet också, du vet, hålla på och boka begravning och du vet, tömma lägenheten och du vet, allt bara rasade emot den liksom. Så man satt ju där, det var tufft faktiskt, det var det.
Men din pappa då, har ni bra?
Ja, vi har bra relation, absolut, det har vi. Men han försökte hjälpa mig så gott det gick liksom. Men de hade ingen relation längre.
Det var lite grann du, ja, tog hand om,
det var jag som fick ta hand om allting där. Så att, man kände sig ensam då, det gjorde man faktiskt.
Fan, det gjorde man, tuff tid alltså.
Ja, det var jävligt tufft faktiskt, det var det.
Var det som en chock när det kom, eller var det så här?
Mm. Alltså, ja, men det var det väl. Det var det.
Ja, det är ingen direkt med
nej, oavsett. Nej, så precis. Var det, där, liksom. det blev så mycket kaka på kaka med allting då också, så då var det så här. Nej, då var man trött. Då fick man liksom, det kändes okej, det är självklart du kan komma lägre än så, men det kändes fan, nu är man här nere i slasket liksom.
Men hur tar man en sån situation då? Gick du hem och typ bara la dig ner och, det måste vara många gånger man la sig ner och bara gråter och vad fan.
Ja, jo, men det händer väl på en regular basis nästan varje dag just då, men sen när man, nej, jag vet inte, jag börjar tänka på att jag ska göra morsan stolt nu liksom, jag ska göra det här, för hon älskar det nipp och hela den här biten. Och så, ja, nej, det, ja, bra kompis Potter då, liksom pratade jävligt mycket med henne liksom, bara hon, de kände varandra också, bara nej, men du fan gör det bra nu, du har ju det i dig och det här kan ju börja flyga liksom och sånt. Så bestämde jag mig bara, nej, nu är det fan fullt fokus framåt, nu kör vi. Och sen så bra kollegor också, jag tog in en, vi fick ju lyfta över allting i företaget då, så tog jag in en norsk investmentfirma då för att få allt kapital och säkerhet egentligen liksom, för det visste inte hur lång tid det skulle ta att få snurr på det, även om det gick på en och en halv månad tills det var vinstdrivande igen. Så visste man inte det. Och han Hisham då, som ja, är ägaren av det här Diglife, han är jävla bra kille faktiskt också, som lärt mig affärsvärlden väldigt bra också och kom liksom med rätt klientell runt sig, som gjorde att man tog den banan där man själv, där man kan utvecklas och där man själv är bäst liksom. Så att, ja, mycket, mycket tack för att hjälpa varandra. Och sen så lite jävla namma, så gick det bra så.
Mm. Och sen så efter en och en halv månad blev ni alltså vinstgivande. Ja. Vad var det NIP var då?
Alltså NIP var ju världens bästa Counter-Strike-lag och största CS-brand just då. Men just själva Counter-Strike var ju inte lika stort. Eller det började bli det, då började det växa igen. Utan hela resan för Counter-Strike började ju med att det var det här gamla 1.3, 1.6 och det som du också har spelat då. Sen så höll du på att dö där, och det var väl egentligen, det var en av anledningarna till att jag ville starta upp NIP igen. För att det kom ett nytt spel som heter CSGO. Det är det man tävlar just nu, som är lite som Counter-Strike 2. Och sen så var jag så trött på alla organisationer ungefär, som de här SK då, som jag blev blåst av. Och tänkte, nej, men då ska jag göra det. Så man ville att det skulle leva igen. För jag kommer ihåg att jag skämde så mycket. Det var på, vad heter det, Gamescom, som är Europas största spelmässa. Så brukar man ha massa e-sport. Så hade de StarCraft på en stor scen med ett par tusen åskådare. Och sen så League of Legends på andra med ett par tusen. Och Counter-Strike då innan CSGO kom. Då var det en liten skrubb nere i hörnet. Det stod typ 20 personer. Jag bara, tänkte, fan, det här är ju, jag skäms över det här. Nu ska vi ta och göra CS. Make CS great again. Om man kan sno någons quote. Nej, men så det var väl egentligen tankarna. Nu fan ska vi göra det här bra. Och sen så började det växa. Och precis där i år, jag tror att jag hade lite tur i tajmingen när allt det här hände. För CS började explodera igen, den nya Counter-Strike då. Så det var ju helt rätt tajming-grejerna hände faktiskt. Man hade flytt med det.
Vad är det som gjorde att det exploderade?
Först och främst, de har ju Valve då, som utvecklarna, har ju lyssnat, nu är de ju ganska självgående efter, men i början så lyssnar de på oss och de andra topplagen väldigt mycket på input, vad de kunde göra för att göra spelet bättre, vad de skulle göra för att åskådare och för att folk ska kunna titta på det via klienter och streams och sånt bättre, för att det ska bli bättre e-sportspel helt enkelt. De var jätteöppna liksom, även om det var grejer som gick helt emot vad de trodde i början, så lyssnade de väldigt fort, gjorde det bra. Sen kom det en hel marknad liksom runt med skins och alltså sån här, ja, utseende på vapen som har blivit en helt absurd marknad faktiskt, med betting och gambling och allt sånt där liksom, som gör det så precis som vilken sport som helst, bara att det inte är fysiska pengar, utan det är vapen som är värda pengar som du sen kan sälja istället, ja, som folk använder.
Ja, det där tycker jag var helt galet. Alltså, mm, vi satt ju på en fika för typ 2 veckor sedan eller något. Och då berättade du att det var en skin som kostade så här. Eller börja med, vad är en skins?
Ett skin är egentligen då, det finns ju, nu vet jag inte hur många vapen det finns i. Jag säger att det finns 30 stycken vapen som du kan köpa i spelet för dina pengar du får varje runda då. Och de här skinsen, det är egentligen utseende på vapnena. Det gör exakt samma sak som den som ser ut som ett original, bara att det, ja, den ser bättre ut. Och vissa är, tycker man ju bara om för att de är svåra att få tag i och värda mycket då. Och då finns det väl det dyraste skinnet, jag vet inte hur mycket det var, jag tror det var $150,000 som det var värt.
Det är olika färger alltså.
Ja, eller olika målningar och mönster och sådär. Det är en bra produktion liksom. Vapnen ser ju coola ut nu för tiden, de här dyra vapnen. Men
det är alltså, ja, men kort och gott, det är att man färgar om det här vapnet, ja, men det är med en annan, som, man får ett mönster på det.
Vi liksom, när vi går ut på stan, då vill vi ändå visa upp den bästa sidan av oss. Liksom, det är på schyssta kläder på oss liksom. På samma sätt som i spelet, som är vår spelplan då vill man ju ha lite snygga kläder liksom på sig och visa liksom, har du det bra liksom, då har du de här dyraste skinsen, då är det, vet man, då, ja, då är det bra liksom.
Liksom.
Ja, precis. Så det är lite så att börja avspela.
Och det finns ett som kostar hur mycket?
$150,000 tror jag.
$150,000 för att man har en annan färg på ett vapen?
Ja.
Eller ett mönster?
Jag tror att det är... Frågan är om det var mer eller... Nej, jag kommer inte ihåg. Don't mark my words på det, men det var nog helt groteskt.
Men det är hur som helst. Vi pratar plus 1 miljon kronor för en grej.
Mm.
De här, vem... Är det att någon ritar skin?
Skins, nej, alltså skinsen då. Du kan ju submitta sådana. Du kan ju skicka upp dem själva, men de används ju inte i spelet då. Sen så de speltillverkaren väljer vissa som kommer med i olika releases och sånt hela tiden. Så får du köpa sådana här lådor och öppna dem i som kostar... Alltså att de kostar 30 spänn att öppna varje låda då, så kan du få någonting. Ofta så är det bara skit i dem. Så att de omsätter ju en del därifrån också. Det är en helt enorm marknad faktiskt.
Men det här, de här dyraste, är det guld och diamanter då?
Nej, det är det inte. Utan den dyraste är ju från en Kenny S, heter han, som är känd som världens bästa sniper, prickskyttelaget då, eller i världen då.
Ja, men han har jag kollat på. Jag har kollat lite CS-matcher.
Nej, osjukt duktig kille. Och under major-turneringen då, som arrangeras av Valve då, spelutvecklaren själva. Om du kollar på matcherna så kan du få ett random drop. Alltså det kommer, ja, då får du en souvenir, heter skinnet då just. De kan du bara få drops. De kan du inte få på någonting annat, på något annat sätt helt enkelt. Och då lyckas du få det dyraste vapnet i spelet, som är en Dragon Lore heter de, med just hans namn. Så att han måste hålla i den exakt, just det vapnet, när det droppar. Alltså det är osannolikt att du ska få det. Men det gjorde någon. Så att ja.
Men om man tar ditt lag, NIP då, och andra lag. Kan du förklara lite grann hur man får betalt? För att det här är en jäkla industri,
ja,
alltså.
Ja, men alltså det drivs, det simplast jag brukar förklara det så. Det drivs ju exakt som vilket annat idrottslag som helst, du kan ta Bayern eller MFF eller you name it liksom. Och ta dina spelare då, ditt stall och dina tränare och God knows what. Det finns ju, det är en rad uppsjö av folk runt omkring laget. Men spelarna i alla fall, de får ju betalt en månadslön varje månad helt enkelt, som är, ja, det är mer än vad folk kan tänka sig.
Och hur mycket sen, ungefär?
Ja, men det vill jag inte gå in på av respekt för dem. Liksom, du tjänar bra med pengar.
Mer än direktörerna eller?
Ja, där är krokarna ska jag gissa på. Sen så har du ju, sen så utöver det så är det de här vinstpengarna, där är ju den stora moroten egentligen som de får. Vinner du 1 miljon, ja, då får ni dela på det. Man är ju 5 pers i ett lag också. Och sen så säljs det väldigt mycket, och det här, den tar vi en del på också i organisationen, när det säljs den här stickers, klistermärken du kan sätta på dina skins i spelet.
Mm.
Som spelarna säljer eller får betalt för. Det finns individuella och för laget. De individuella får de ju självklart själva. Och det blir ju hutlösa summor också, för de får en liten del av det. Och sen så tar Valve-organisatören då resten. Men det blir hutlösa summor ändå.
Och då köper man typ ett klistermärke.
Ja, och sätter det på dina vapen.
Ja, och sen visar man då att man sponsrar typ NIP. Ja. Och sen när man är ute och skjuter själv.
Ja,
så
precis. Ja. Och det ser coolt ut. Jag har det själv liksom. Jag tycker att det ser skitläckert ut. Och det, självklart man ska ha det. Och det känns helt rätt i tiden på något sätt. Att det, varför ska man inte ha det liksom? Det är,
ja, det är som att gå runt med en fotbollströja.
Ja, precis, bara på nutidens spelplan som är digitalt, och det är klart det ska jag supporta då liksom. Ja.
Så att, men sen så, men då har man också, man har coacher, man har tränare, man har management. Hur ser det ut? Hur ser,
alltså vi har ju egentligen, som vi diskuterade innan, jag lägger mig inte i laguttagningen längre som jag gjorde förut, utan nu har vi en kille som heter Threat som är coach. Och det är hans ansvar liksom. Och nu har ju vi bra relation med spelarna och sånt, så vi är inte som en stor familj egentligen. Men det är hans ansvar, CS-laget. Allting han gör, både hur de spelar, det är han som står till svars för på alla sätt och vis. Och det är han som lägger upp taktiker, träningsscheman. Han har en väldigt, väldigt stor roll faktiskt.
Hur ser det ut när man väljer ut en ny lagspelare?
Oj, det vet jag inte. Alltså det är självklart, man håller ju koll på, man kollar ju på, ska man säga, eliten och de strax under hela tiden på matcher och sånt, följer vilka som är duktiga och sånt där. Men egentligen för att man ska göra det, då måste du börja knaka hos en själv först, så man ser, för att man spelar ju, det finns ju inga avbytare som är fotboll och sånt, så att göra spelarbyte, Counter-Strike är en stor grej faktiskt, att du måste träna jävligt hårt för att träna in en ny spelare i det. Så det är någonting, vi har ju varit väldigt blessed med att behöva byta väldigt få spelare nu, som under de här åren vi har bytt ut 3 pers under en period på 4 år. Och det är samma kärna på 4 spelare som är kvar fortfarande också.
Av vilken anledning slutar man då? Är det på att man är för dålig, eller är det att man bara, nej, det här var inget för mig?
Jag skulle gissa på att man, om en spelare skulle sluta, så tror jag nog att det är väl frivilligt om du inte får sparken då, eller inte får förlängd kontrakt. Då är det nog att du känner att du tillför inte ditt längre och vill, ja, hålla det på topp så länge. Ungefär som jag tänkte när jag slutade. Jag var fortfarande duktig, men jag kände att det började gå ner, och att jag vill fortfarande bli ihågkommen som den här duktiga killen. Det är inte bara någon medelmåtta som vann en turnering då.
För man pensioneras, om man säger så, ganska tidigt som spelare.
Det gör man verkligen. Pensionsåldern för mig är runt 24-25. Men samtidigt, kolla på Forrest som spelar i vårt lag då. Han har varit bäst i världen av och till genom hela gamla Counter-Strike som jag tävlade i. Han började precis där när jag slutade, och nya Counter-Strike. Och jag skulle faktiskt vilja säga att han är i sin livsform. Han är väl snart 28 år gammal. Så att han är en old-timer i vår bransch.
Men är det många andra som slutar betydligt tidigare?
Ja, det är det.
Övervägande delen?
Ja, det har varit det tidigare i alla fall. Men nu börjar, med tanke på hur mycket pengar och sånt och allt som har kommit in i branschen, så ser man mindre och mindre av avhopp faktiskt. Så att folk vill nog fortsätta längre och liksom få en del av kakan, känns det.
Men är det så, när du slutade, att du kände att ditt huvud svek dig, att du började bli för gammal och grå liksom?
Ja, alltså jag kände det helt klart. Alltså ett typexempel är att jag kände att jag sätter inte de skotten reaktionsmässigt som jag sätter 100%. Det är liksom, det gick ju sakta neråt. Man sätter 90% av dem, 80-70%, till slut träffar jag ingen liksom, med de här gliperna, och kände att jag borde nog lägga vässan på hyllan.
Men 24 år?
Ja.
Men är det så att man har, att hjärnan är mer snabbtänkt eller mer skarpare när man är runt 18-19 eller?
Jag antar det. Sen kan det nog ha varit att jag var ganska mätt också liksom. Som var en blandning av det där. Ja, men jag ville ju liksom, jag älskade ju sporten fortfarande. Jag ville fortsätta i det. Så att, det var nog en mix av allting skulle jag gissa på. Men absolut, det rasar väldigt tidigt. Det är en tidigare pensionsålder än någon annan sport, tror jag.
Är det någon sport som är farlig liksom? Alltså är det så här att sitter och kollar på en skärm så mycket som jag kan, få man dålig syn eller?
Nej, det kan jag inte tänka mig. Det enda är väl om du skulle sitta fel och få ont i ryggen eller handleden. Ja. Men det är de första fallen faktiskt någonsin under alla mina år har kommit. Det är 2 personer som har fått, av världsliten, som har fått problem av det senaste året. Men de enda under alla år. Så nej, det tror jag inte. Och synen, jag tror att jag har ultrabra syn och jag satt nog närmast skärmen av alla. Så att jag tror inte att det är någon konstigheter.
Hur skulle du säga att e-sportbranschen ser ut om vi tar 10 eller 50 år?
Oj, alltså e-sportbranschen idag är ju så otroligt mycket större än vad jag någonsin kunde drömma om. Till och med för 4-5 år sedan. Eller för 3 år sedan också för den delen. Så det har ju fullständigt exploderat. Men jag vill ju att det ska fortsätta och bli den här, att det ska fortsätta i samma ökning. Alltså samma grad som det gör, hela ökningen just nu. Det är förbannat kul. Det börjar bli, framförallt i Sverige, så det är en av mina hjärtefrågor, att liksom e-sporten ska bli socialt accepterat. För att jag tycker att det får inte den, den framhävs inte lika positivt och bra som den faktiskt är. Och får lika mycket attention av mainstream media egentligen. Så att jag tror att det är väl det. Runt om i världen är det ännu värre. I Sverige är vi faktiskt ganska långt fram nu efter allt arbete vi har gjort liksom, att det ska bli, det accepterat, det är någonting coolt här liksom. Men sen så är det många länder som ligger långt efter, och även länder före också.
Ja, det jag såg förut när jag var inne typ på, vi tar Aftonbladet för, jag vet inte, några år sedan i alla fall, jag vet inte om det är 5 år sedan eller när det var, men så gick jag in, så såg jag så här e-sport, och jag bara, sport?
Mm.
I mitt huvud blir det så här, nej men sport, det är ju liksom springa, simma, alltså göra något fysiskt. Jag bara, sport, det är ett spel, e-spel skulle man kunna kalla det liksom. Men och det är väl en fördom som jag kan tänka mig,
ja,
att,
ja, men det där är, det är nog, där du fightas precis, mot. Precis som du säger just nu, så är det där nog den vanligaste fördomen man har egentligen. Alltså det, sport är det i allra högsta grad. Du har tränare, du har stora turneringar, du har coacher, du har struktur. Så det är sport liksom. Idrott är det i min mening inte, för det är ingenting som är fysiskt krävande. Det är det ju faktiskt inte. Det är, men det är lika mycket sport som ja, viss typ av racing, schack, skytte och sånt liksom. På exakt samma nivå faktiskt. Jag tror att det folk har svårt att acceptera det för, det är på grund av att det är en digital spelplan. Det är någonting nytt, men hela världen digitaliseras, så det gäller att hänga med. Jag tycker att det är lite bakåtsträvande faktiskt när man tycker det.
Verkligen. Tänker du mycket på vad du äter?
Ja, det gör jag. I perioder jag gör det. Men det är... Och sen försöker jag skicka neråt det till våra framtida proffs. Ja, alla spelare hemma, våra framtida gamers i Sverige och spelarna egentligen. För att jag har ju märkt det där first hand. När jag slutade spela ishockey och satt hemma och spelade hela tiden, så blev det ju... Ja, man låg ju på samma kaloritak fortfarande. Så jag blev ju smällfet. Jag fick liksom mellan träningarna... Jag kunde inte hålla fokus, inte ens en map liksom. Jag gick och la mig på sängen, kom knappt upp liksom. Alltså du vet, den negativa spiralen. Och då tänkte jag det, fan nu, nej, men nu ska jag ta hand om det. Då har man gått upp så mycket. Men så fort man börjar röra på sig igen, även om du började liksom med lätta promenader och äta nyttigare liksom, man blir så mycket piggare och kunde prestera mycket bättre i spelet. Så att det är en så vital faktor egentligen för att lyckas inom gaming. Så jag hoppas verkligen att det man säger till folk och liksom pratar om nu ute får genomslag.
Mm. För du har ju, det var en som ställde fråga på det på ett forum också när du skulle komma hit, att du var ju liksom extremt vältränad först med hockeyn, sen blev du en total slacker och sen nu blev du jävligt vältränad igen liksom. Att den här
Vad
gjorde att du tog tag i dig själv och
nu liksom, nu är man ju inte monsterform liksom. Man tränar regelbundet och försöker liksom äta, sen så får man ju njuta lite av livet också just nu. Men jag tyckte att det var det var inte egentligen utseendet som spelade så mycket roll, utan det var ju snarare hur jag kunde prestera och hur jag mådde som spelade roll för mig i början. Att fan, jag måste ju skärpa till mig, det här är ju ohållbart egentligen. Och det märkte man ju liksom, resultaten började komma in, man spelade bättre igen, man kände sig klarare, man orkade spela och hålla fokus så många mer timmar än vad man gjorde om innan liksom.
Du kanske skulle försöka råda på mitt hamburgerrekord då.
Ja, vad var det? 8 stycken?
8 200-grammare.
Hela i början alltså, hela början. Bara köttet?
Nej, början. Alltså hela början med ja, du vet, saltgurka, för fan, det är bröd.
Fan, fick du bli
det? Det var ju 2008 så jag är uppväxt i Haninge i Vega,
ja.
Och där har de en grej som heter Vegabaren,
ja.
Och det här är jämförbart med ungefär att trycka i sig 18 Big Mac på en timme. Jag har alltid velat ta det rekordet, och sen så åkte jag dit och bokade en dag och tog det. 8-200 grammar på en timme, 1,6 kilo kött, en halv liter gräddglass, en stor pommes frites, en tårtbit och 2 50-centiliters skålar. Så allt väger ungefär 3,7 kilo. En bebis väger ungefär, Estella drottningbarnet vägde väl typ 3 och 3 eller så.
Det är helt sjukt det.
Ja, det är galet, det är sjukt. Alltså.
Nej, den tror jag nog inte jag hade klarat av. Jag mår dåligt efter en 400 grams hamburgare liksom.
Ja, men det är mycket. Alltså, ja, jag är ju vegan nu, så det är ju väldigt speciellt att man sitter på det där, liksom käkat mest dött djurkött i Sverige, och nu så är man, käkar man inte ens liksom en syrsa liksom.
Det är ungefär som min viktgrej då, inte röra på sig och bli vältränad liksom. Men fan, har du energi då?
Ja, alltså jag ställde mig på vågen häromdagen och jag väger 104 i vanliga fall. Alltså 104 är ändå ganska väl, alltså ganska väldigt vältränad. Alltså inte kanske så här, jag har ju lite fett och så, men jag känner mig stark. Alltså jag kan burpees, jag kan träna hårt liksom, så där springa. Men nu, och nu så har jag känt så här att jag har blivit lite... ja, sämre form, så vägde jag typ 100-101. Så det är, och det som har varit en utmaning, det är ju att verkligen käka ordentligt. Och det känner jag sig gjort kanske sedan en månad tillbaka. Men de första 5 månaderna, det är en utbildning. Man måste utbildas och äta rätt liksom.
Så, är det någon pluseffekt då? Är det någon pluseffekt runt det här?
Jo, men det är det. Jättemånga pluseffekter. Framförallt så är det ju allt ifrån att det är att äta för mycket kött. Man ska käka max 500 gram kött i veckan för att det är cancerframkallande. Den grejen skippar man ju. För jag märkte ju att jag käkar ett kilo om dagen ungefär. Alltså fisk, fågel eller kyckling eller vad som helst. Liksom. Så nu käkar jag ingenting alls. Så att det är ju en sak. Och sen så är det ju, jag dricker väldigt mycket mjölk också. Jag drack ungefär 3-4 liter om dagen. Och det skippar ju totalt också nu. Vilket gör att jag, nu är jag 31, men jag slutade dricka mjölk för ett år sedan ungefär. Och då har jag haft ett jäkla problem. Dels för mitt självförtroende och sen dels för bara ett extremt jävla jobbigt. Alltså finnar. Jag har haft finnar hela tiden. Alltså inte så här extremt mycket, men ändå liksom ganska mycket. Och då är jag bara, år efter år, när jag blir så här 14, nej, men då fattar jag att jag har det. 15, 16, 17, 18, då bara, okej, jag längtar till att bli vuxen så jag slipper. Så bara 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Så bara, vad fan, jag är 27 år. Jag har sett min första rynka typ. Alltså allvarligt, kan jag inte bara få skippa de här jävla finnarna? Och sen börjar 28, 29, och sen bara slutar jag mjölken typ runt 30. Och då försvinner typ allting. Det är klart att någonting, men det blir så här, jätteskillnad. Och det är för att man får så mycket inflammationer i kroppen av själva mjölkproteinet och av mjölken. Det är mycket det. Och då blir det att det yttrar sig i akne. Liksom.
Sjukt.
Och det visar ju bara att kroppen inte, den mår dåligt. Den blir stressad och inte kan ta emot det. Så att och samma sak, om du kollar på någon som dricker mycket mjölk också, så ser du ofta att den är så här rosenröd kring kinderna. Ofta att den är så här lite spracklig i hyn. Och det är lite grann samma sak. Att den är... kroppen måste hantera den här inflammationen i kroppen på ett sätt. Och då på mig blev det akne liksom och sånt. Och på vissa är det att man blir röd och på vissa är det att man mår dåligt och, men det är inget bra med inflammation, för det är ju det som påverkar sen sjukdomar och grejer.
Nej, så är det.
Sen är det väl inte så här, jag låg ju på extremnivåer. Så så att
mjölknarkare liksom.
Ja, det blev lite jag drack ju mjölk istället för vatten liksom. Men du har ju så här ett extremt starkt driv. Vad är det som du har fått det ifrån?
Jag vet inte riktigt faktiskt vad jag har fått min starka driv ifrån. Jag tror att det är någonting som har kommit liksom under hockeyn. Helt klart att, fan, man vill vinna, man vill bli bäst. Och sen så tror jag att det var lite den här övergången liksom mellan, kommer in i datorspel. Det är ingen som har det här drivet nästan, eller knappt någon. Då blir det liksom att du utvecklas ännu mer, för du vill ju vara alfahanen i gänget, så är det ju. Så då blev det blev det nog att utvecklades ännu mer där. Och det har ju applicerat liksom på allt man har gjort redan efter egentligen. Allt man går in för i alla fall.
Dataspelskillarna, när du spelar kontra nu, får de som spelar nu, får de mer tjejer?
Ja, det fanns ju inga tjejer när jag spelade i princip. Det var ju väldigt mansdominerat. Det är det ju fortfarande, men liksom, jag skulle vilja säga att det är 90-10 nu i alla fall. Och det börjar komma betydligt mycket mer tjejer in i bilden på alla dess former liksom. Under min tid så fanns det inget.
Har du några tvångstankar?
Nej, jag hade jättemycket tvångstankar när jag var yngre faktiskt. Bara gå och kolla, dörren är låst varje gång man drar upp liksom. Till att liksom, när jag spelade så skulle musen och musmattan ligga i exakt linje. Jag var tvungen att tvätta dem med tvål innan varje match. Och så här, sjuka saker, annars trodde jag att det kommer gå åt helvete. Men nu för tiden, nej, ingenting alls faktiskt. Jag är nog helt ren från dem.
Vad hade du för grej då? Du blev tvungen att tvätta musen med tvål?
Ja, alltså, innan varje match skulle jag tvätta av. Jag använde fortfarande en så här plastmusmatta för oss, när man spelar. Det är lite snabbare än tyg. Och det kan du göra snabbare rörelser. Så var jag tvungen att, det drogs ju mycket skit ner i den där liksom. Det är så fint partiklet liksom. Så att jag tvättade den där innan varje match. Och liksom e-sporten var ju så jävla oseriös då, så att vissa gånger blev inkastad på datorn och bara, nu kör vi liksom, och sådär. Och det hann ju knappt göra det. Och jag totalsträcker, jag trodde jag kan inte spela om jag inte tvättar min musmatta. Så hade jag ritat på ett A4-papper liksom, i relation hur musen, tangentbordet och skärmen låg med varandra, så jag alltid skulle sitta på millimetern exakt likadant, för att annars så det kan gå åt helvete då. Så att man var ju extremlirare, det var man.
Hade du några andra saker du tränade på för att bli bättre? Var det så att du hade någon övning på gymmet du gjorde för att få starkare fingrar i handleder?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort faktiskt. Det är ingenting träningsmässigt. Men själva liksom, så vi började springa en del och ta långa promenader och sånt. Och det var ju enbart liksom för att jag skulle få syre till hjärnan och orka sitta och spela. Men det var nog egentligen bara det runt träningen faktiskt.
Mm.
Jag tyckte snarare att de gångerna jag tränade armar och rygg och sånt där, det blev lite kontraproduktivt i början. För att du var så jävla trött så du kunde inte leverera då när du spelade sen. Liksom, sitta som en potatis, det nej.
Har du varit sugen på att göra comeback?
Jag tror jag är sugen på att göra comeback typ en gång i veckan just nu faktiskt. Man ser det. För det första, pengarna som är i det nu, nu liksom... Det är helt annorlunda från när jag spelar. Det är en sak liksom. Men samtidigt liksom, hela den här stora scenerna liksom, du sitter upp mot 20 000 pers på och skriker ditt namn. Det är stora hejaklacker liksom, som har med sig stora flaggor och vimplar och, du vet, det är som vilken fotbollsmatch som helst. Det var ju någonting jag inte fick uppleva som spelare. Och det är faktiskt någonting jag skulle vilja återuppleva igen. Och sen så i tredje hand, fan, jag skulle vilja visa att man kan bli bäst igen, även om jag nog inte kan det. Så det hade varit kul.
Men vad krävs då för att komma på den nivån?
Alltså för att komma upp på den nivån så är det ju först och främst tusentals timmar. Det är ju verkligen det. Du måste ju nöta som ett as. Både liksom spela individuellt, spela med lag, kolla hur de bättre spelarna gör och vad du kan, och kolla på ditt eget spel, analysera det, vad du kan göra bättre, sitta och kolla igenom när du har spelat en match 5 gånger liksom, för att komma på de optimala sakerna att göra, så att du gör dem nästa gång helt enkelt. Så det är liksom väldigt, väldigt mycket nöt för att ta sig dit. Och sen så, som jag sa, fan, jag är ju gammal i gamet just nu, så jag vet inte ens, även om jag skulle haft de timmarna lagt på det, så tror jag faktiskt det hade blivit svårt ändå.
Ja, det är väl en helt annan konkurrens
nu. Ja, liksom. Det är ju verkligen det. Jag tror att, jag vet inte om vi var inne på det innan, men anledningen liksom att jag tror att jag har blivit så pass stor efter, det är väl att det fanns ju ingen annan. Hela fältet var ju så tunt då, kontra det just nu. Därför man ser ju ingen ny. De bästa spelarna idag, fantastiskt duktiga liksom, mycket bättre än vad jag någonsin var. But det är så många andra som är det just nu också. Du behöver någon, precis som du sa, någon Zlatan eller någon som kommer upp där för att det verkligen ska explodera.
Mm. Vad har varit nyckeln att nå de här framgångarna för dig?
Alltså nyckeln, det är väl egentligen två delar av min karriär. Men som e-sportsproffs då egentligen... Så nyckeln till det var ju att jag var ju seriösast. Jag tränade ju överlägset hårdast av alla och var seriösast med, hade mål med träningen helt enkelt. Analysera vad jag gjorde fel, hade mål varje dag när jag tränade liksom och sånt. Och liksom gick tillbaka, kolla vad gjorde jag för fel, vad kan jag utveckla. Tränade mycket med mina svagheter och sånt för att bli så komplett som möjligt som spelare. Medan så är det faktiskt än idag, att många spelare de bara spelar och spelar och spelar utan någon egentlig målsättning för det. Och det gör att man springer om dem ganska lätt faktiskt. Du tränar hårdast då också. Även om jag hade talang för det, så hade jag nog inte mest talang av alla, utan det blev nog att jag gillade hårt arbete.
Du har varit runt överallt i världen och gamat och sådana här prylar. Du reste någonstans typ någon gång i månaden till något stort världsland.
Ja, det blir många turneringar faktiskt, så... Nu har vi en eller två turneringar i månaden, så jag kommer med på hälften i dagsläget. Man vill ju åka på alla, men ja, man måste prioritera annat ibland också. Så att, ja, det är läckert faktiskt. Man har ju varit över hela världen och folk liksom, ja, får träffa människor som man aldrig skulle träffa. Att liksom varit på sjuka ställen, som var i någon stad i Kina. Det här måste vara typ 2003. Eller hela den resan var helt absurd. Och det var väl egentligen första gången man kände att e-sport kommer bli stort. Jag har precis vunnit en stor turnering i Seoul, Korea. Första gången jag satt och spelade på en scen. Det var ungefär som OS då i vad heter det, datorspel. I e-sportens hemland, i gamla OS, vad heter det, byn, spelade vi i gamla OS-arenan. Jag vinner där och det var ju fantastiskt att spela in för folk på en scen. Även om det kan inte jämföras med dagens liksom läktare och sånt. Så åker vi till Kina, ska ha en PR-resa där på 3 dagar. Vi tänkte, ja, men står vi någon utanför och väntar med en skylt med vårt namn på. Står 1000 pers där med blommor och vi får ordningsvakter runt oss, för de försöker liksom komma åt oss. Vi är gudar där, och så är det så, den inravningen liksom, ja, militären stannar oss och kommer fram. Vi bara, shit, nu är vi rökta liksom i Kina. Här vill de bara ta bilder och autografer. De stänger ner liksom passkontrollen när vi kommer där, och här vill ta bilder med, får ta en egen väg. Och, det är stort liksom, det är stort. Det är mycket man fått uppleva faktiskt.
En riktig så här rockstar alltså.
Ja, ja, ja visst, där borta är helt enormt faktiskt.
Men är du fortfarande stor där?
Ja, det är faktiskt där. Allas e-sportstjärna är det faktiskt. Borta
i
Asien.
Hur stor är du nu? Alltså hur stort är Hiton i världen? Vilka är det de man snackar om liksom?
Oj, det är jättesvårt att säga. Men inom e-sport så är jag nog i alla fall, framförallt i Norden, så har det blivit mycket liksom så här, lite ambassadör för hela e-sportsvärlden. Och det är ju någonting som jag är jävligt stolt om man har fått det förtroende. För man vill ju att det ska bli någonting positivt utav det. Och det är bara tackar jag mycket för att det faktiskt har fallit på en. Men ute i världen så är det väldigt stort i Asien och USA också.
Mm.
USA börjar komma tillbaka mer och mer på e-sportsmarknaden. Det är ganska stort. Mm.
Ja, men det är ju samma sak nu. Jag ställde ju fråga på... Det var ju så som jag frågade dig om du hade möjlighet att vara med. Det var för att jag ställde frågan till lyssnare. Vem vill höra på? Och du var ett av de absolut mest efterfrågade namnen. Att folk verkligen vill höra på dig och din resa. Så att folk ser ju verkligen dig som en förebild och att du har gjort något jäkligt på allt. Liksom.
Mm, ja, fan, det är riktigt kul. Jag är väldigt glad att höra faktiskt. Man tycker att det har varit en kul resa. Även om du har haft sina precis motgångar liksom, så har det varit en fantastisk resa. Och man står ju bara i början på den fortfarande. Inget slut någonstans.
Nej. Är det någon andra, vad har varit tuffast utöver? Det var väldigt tufft där med bedragen och din mor gick bort där. Mm. Är det något annat läge du känt att nej, nu fan hoppar jag av det här? Det är inte roligt längre.
Så har man ju känt många gånger. Alltså, så fort vi förlorar en turnering så känner jag nog så faktiskt, fan skit i det här. Men det är för att man är så dålig förlorare liksom. Jag klarar inte av det.
Nej.
Sen så är man tillbaka på hästen måndag morgon efter igen. Nej, inte riktigt faktiskt. Nej, inte riktigt. Men det, just under den där perioden då funtade det ju på att hoppa av hela e-sporten i sig under den här mörka perioden. Att vad fan, man blir bara fucked over, ingenting bra händer i livet av det här. Jag har haft min shine, dags att röra sig vidare. Och det är bara att tacka min lyckliga stjärna att man inte gjorde det faktiskt. Att man bara trodde på sig själv liksom, att nej, nu ska vi göra bra.
Om du skulle fått ge ett råd till dig själv nu med all erfarenhet du har nu. För det känns ändå som att du har haft ett roliga år, men ändå har det varit en del jäkla mycket huvudvärk och ångest, liksom, sömnlösa nätter. Dels för att du har suttit och spelat över en del nätter, så det är nog bara sömnlösa. För det är nog mer sömnlösa dagar.
Ja, precis.
Men vad hade du gett för råd till dig själv?
Sluta vara så blåögd och godtrogen helt enkelt. Att det är... Folk dras ju till
dig. People want to fuck you.
Ja, men ser det liksom. För de liksom ser potential i att du har någonting bra eller du har någonting som kan hjälpa dem. Och så tar de det och sen så fuck you over. Och så det är faktiskt dagens läxa. Att ha lite mer koll på vad som händer.
Mm. Om du hade fått leva om ditt liv, hade du gjort någonting annorlunda då?
Ja, inte blivit fucked over. Nej, men alltså, överlag så är jag skitnöjd där i livet just nu. Och få vara en del av e-sporten som man brinner för är helt fantastiskt. Jag hade gjort samma resa om igen. Mm. Jag älskar det faktiskt.
Mm. Hur tror du att e-sporten är om 10 år?
E-sporten om 10 år, det är... Alltså, jag har en liten vision om att det ska bli större än fotboll. Nu kommer jag säkert bli nedslagen när jag går ut därifrån. Men mot folk som inte köper det. Men jag tror faktiskt tids nog att det kan bli det. Nu är det ju mycket ekonomiskt att alla länder inte har tillgång till datorer och sånt. Men tids nog liksom... Så tror jag faktiskt att det kan bli det största i världen liksom. Och då, nu räknar jag in liksom mobilspel och det kommer ju säkert komma e-sport inom det och alla dess former liksom, tror jag faktiskt kan bli större. Jag tror att det kommer finnas mer och mer liksom. Nu har ju Viasat öppnat upp en dedikerad gamingkanal, så sen 24/7 här, och det kommer ju bara rassla på ännu mer. Jag tror att det kommer expandera. Det växer ju liksom åt alla håll och kanter, och det kommer bli mer och mer socialt accepterat. Man kommer se mer och mer om det är mainstream och sånt.
Har du träffat PewDiePie?
Nej, det har jag inte gjort. Jag delade ut ett pris till han. Fast de var med via videokonferens nu på den här guldtuben här i våras.
Jag såg det då.
Ja, gjorde du det? Ja.
Jag satt faktiskt relativt långt fram.
Jaha,
så
right.
Jag såg det.
Ja. Nej, det är väl närmast jag kommer honom faktiskt. Vi är ju inte riktigt inom samma bransch. Han är lite mer under underhållningsbranschen, medan jag är mer hardcore gaming hållet. Det är min personliga uppfattning, men han har ju uppenbarligen gjort det väldigt bra för det.
Mm. Men till det här med framtiden. Nu ser man att Oculus Rift och alla såna här virtual reality grejer skulle inte det kunna vara framtiden? Att istället för att man styr allt på en skärm som är precis framför ögonen på en, Är inte framtiden att man är i spelet och springer runt?
Absolut, absolut. Jag tror att för e-sport så är det nog... Det är otroligt lång tid kvar, alltså 10-20 år i alla fall, minst. Eller säkert mer. Tills det är tillräckligt bra liksom, för att du ska kunna tävla i det. Men för hemunderhållning så är det ju... Alltså, dagens versioner av det, det är ju... Nej, det, alltså det är kul en halvtimme. Sen så är det ju inte roligt längre. Det tycker inte jag.
Men vad beror att det är så långt ifrån då? Du säger nästan längre än 20 år. Då, det...
Eller alltså, nu vet jag inte. Jag är inte... Men jag kan inte tänka mig. Men med tanke på hur långt man kommer från de här första virtual reality-sakerna vi ser tills de ganska mjäkiga sakerna som alltså, Oculus Rift och det här. Jag tycker att det är patetiskt att det är så dåligt i dagens läge faktiskt.
Men tror du att man skulle spela på samma sätt där man sitter med typ ett... Ja. Ett tangentbord och en mus och sen så springer man runt i en värld, det är bara att det är en större skärm som man kan kolla runt omkring.
Ja, mycket möjligt när tekniken är bra nog. Gamers är vi väldigt petiga liksom. Vi sitter ju, skärmarna måste vara liksom 1 eller 2 ms, alltså fördröjning tills att du ser vad som händer, 144 hertz minst och så, för annars det blir en helt annan spelupplevelse faktiskt. Så för att det hardcore gamers ska kunna anamma den biten så måste tekniken vara så pass flawless att det måste vara liksom top of the line för det. Jag tror faktiskt att det är jättelång tid kvar tills vi kommer att se det.
Mm.
Men det är en cool tanke.
Mm. Ja, det är många som pratar om att det riktiga livet kommer vara i datorn. Och det ser man redan nu på Instagram och Facebook och alla sociala medier. Att man gör grejer för att lägga upp på sitt riktiga liv på Instagram eller Facebook. Att, och samma sak, så är man inte ihop på Facebook så är man inte ihop liksom.
Nej, men så är det ju.
Och då är det nästan som att man pausar sitt riktiga liv och går tillbaka till det här livet bara för att underhålla sig, käka lite, träna lite och sen så hoppar man in i det här virtual det här, livet.
Nej, jag håller med dig, det blir ju det, och det. Jag tror att generationen som vi är väl ganska bläst ifrån det. Men sen ser man ju liksom, jag ser min gudson som är 3 bast, han sitter ju och leker på paddan längre. Det känns ju, han moldas ju in liksom i det här digitala liksom. Så att det är precis som du säger, så känns det, han kommer nog tycka att det är verkliga livet liksom. Sen positivt eller negativt, det vill ju inte jag sitta här och tycka om. Men det kommer helt klart se annorlunda ut.
Mm. Du grundade till NIP, Ninjas in Pyjamas.
Ja, precis.
Det är ett jättefint namn.
Tack.
Det är ju ett stort varumärke nu och ni säljer klistermärken på vapnen. Vad var de hette?
Stitch. Kolla för mycket på MMA.
Precis. Och jättemycket grejer runt om, och spelarna, de har coacher, de har tränare, de har träningsschema, de har vannkostschema, de har allting. Hur ser liksom eran organisation ut idag? Vilka områden jobbar ni på?
Ja, alltså NIP som företag liksom, då räknar in Extrify som är vårt tillbehörsföretag till det också liksom. Vi är nästan 40 personer som jobbar på dem. Och det Extrify utvecklar hårdvara, mus, mössmattor, tangentbord, hörlurar och sånt tillsammans med spelarna. NIP, ja, vi är ju CS-laget då, det är marknadsföringsmaskinen till Extrify om man säger så. Säljer allt ifrån liksom, vi har en egen nockodryck i varenda kyl ute i Sverige, nästan den här Fokus som finns, svarta nockodrycken. Haft hamburgare på McDonald's efter oss. Vi säljer allt ifrån plädar till One Piece till, vi säljer sjuka saker liksom, matchtröjor. Vi säljer mer matchtröjor än alla svenska klubbar tillsammans.
Det är sant.
Ja. Så att det är väldigt mycket merchandise, you name it, kepsar. Jag tror vi har 200 skus eller någonting, så vi säljer olika saker egentligen. Livebutik, så det är egentligen som vilken fotbollsklubb som helst. Och sen så är det ju precis, vi är väldigt nischade mot Counter-Strike just nu, så att det vi kommer ju bredda oss, det kommer vi göra. Frågan är bara när tiden är nog liksom, eftersom ja, det tar ju mer och mer fokus av världsklasslag liksom, hela tiden från oss som är där, och det är ju vårt fokusområde också, så det måste vara rätt.
Och man kan köpa spelare också.
Ja, alltså det är ju spelare säljs för många miljonsummor. Alltså det är ju inte fotbollssummor på det ännu liksom, men
det går upp varje år.
Ja, det gör det verkligen. Det är samma litet ordspråk som vår vd använder. Det är att spelarlönerna och sponsorpengarna dubblas var sjätte månad. Och det stämmer nog ganska bra faktiskt. För att om man kollar liksom på ett sponsoravtal på några som vill arbeta med oss som vi hade signerat för ett och ett halvt år sedan. Så, vad fan är det här? Och deras spelarlöner, där de skulle ju inte stanna kvar om inte vi var up to date. Liksom. Så det är i mån med att det tillkommer så mycket folk och mycket, många nya aktörer och nya spelare och det. Så allting blir mer attraktivare, både spelarna och organisationerna. Så det är ganska lätt jobbat där.
När man är så här fighting proffs och fotbollsproffs och så säger man ofta så här att nej, men man ska inte ha sex innan man går på en fight eller går och spelar en fotbollsmatch. Man måste ha den här killer instinkten i sig. Det är lite grann samma sak här, att de ska helst inte ha sex innan de står för noll.
Jag tror snarare att det kanske kan vara bra att ha det. Det kan jag tänka mig, det blir lite mer avslappnad.
Ja, men jag tror fem det... grabbar som är lite mer cozy.
Nej, men jag tror att
Klara och tömda tänkte säga,
men... Ja, precis. Nej, men det, snarare faktiskt det är ju inte riktigt när samma just i Counter-Strike, då skulle du vara lugn liksom. Du sitter i en mot-en situation liksom. Bomben skjuter. Istället för att du får all panik och bara vill in och mörsa någon, då måste du tänka. Det är väldigt mycket schack runt hela spelet, både taktiska upplägget och hur du gör och sånt. Så det gäller nog att vara lite lugn istället. Så jag skulle nog säga att det är nog det motsatta för e-sport alltså.
Ja, okej. Okay. Mm. Så ni går nästan rekommendation till att
ha sex i någon match. Nej, men nej, jag tror det här, nu så tänker jag bara själv, men
nu tänkte jag på när vi spelade. Du vann ju mig över mig med 16-0. Mm. Du var väldigt lugn. Det kanske var
ja, det kan vara du. Där har vi hemligheten.
Där har vi
hemligheten.
Nyckeln.
Yes.
Hur ser framtiden ut för dig nu?
Framtiden för mig just nu, det är egentligen att fokusera på de två områdena som jag brinner för. Det är ju, först och främst så vill jag att NIP ska bibehålla sin plats som största CS-brandet i världen och att laget ska prestera på topp. Och sen så att vi växer liksom med hela branschen, för då sitter vi i ett riktigt guldläge. Nummer två är egentligen att driva e-sporten framåt i Sverige, att det ska bli normalt att se e-sportstjärnor runt alla typer av stjärnor vi har. Det ska vara så socialt accepterat och det är någonting positivt. Vi ska ha liksom C-skolor liksom, eller e-sportsskolor ifrån samma ålder som du har fotbollsskola, tycker jag. Att det ska bli liksom en erkänd sport på alla plan. Och det arbetar jag en del med faktiskt.
Kanske ska bygga upp ett Counter-Strike-gymnasium.
Mm, jag vet.
Vem vet?
Ja, vem vet. Vi kanske redan är in the doing på det. Men, det är sådana saker som behövs. För att först och främst att det är självklart, det här är en industri som kommer göra... Alla blir inte proffs, det är precis som i fotboll. Men hela den här industrin har öppnats upp för så många, otroligt många andra roller som du kan få jobb som. Så det är inte så att du blir washed up. Jag har försökt med på en CS-karriär och får inget jobb efter. Utan det finns ju otroligt många möjligheter i det här. Och sen så för andra samtidigt, vi måste ju säkra upp framtiden också. För annars kommer asiaterna köra över oss i det här spelet också. För de börjar i tidig ålder, de har rätt träning, rätt pedagogik i allting. Lär sig bra värderingar mycket tidigare än vad vi gör. Så att vi måste ligga i framkant och behålla vår...
Om man skulle ta en person som man är så här, att nej, men nu ska man verkligen skola den här till att bli typ bäst i världen. Mm. När skulle du sätta den på det första träningslägret då för att bli bra liksom? Är det när ska du börja lira? Är det när du är 5 år gammal? 6?
Ja, jag skulle gissa runt 5-6 år där. Även om det låter lite vulgärt att spela ett actionspel vid den åldern, så... Det är ingenting de inte ser på sina telefoner och sånt ändå.
Nej, och sen så ser man inte det där alltså som en... Man säger ju kills och sådär, men de sänker... Det går ju snabbt. Det är ju liksom måltavlor som rör sig som man ska skjuta.
Exakt. Ja, men jag brukar säga att vi är helt lika på det. Jag brukar säga att det är som att göra mål i fotboll. Liksom. Man ser inte våldet på det. Så nej, men det är väldigt tidig ålder för att du ska kunna lyckas i det. För att annars är du frånsprungen.
Men om man tar det här är super... täckiga och sköna föräldrarna som bara, men nu ska vi, istället för att göra en fotbollsspelare, ska vi göra en riktig e-sportspelare. Den ska bli Counter-Strike-proffs. Den ska betala våran pension och sitta och tjäna mångmiljonbelopp. Mm. Hur skulle du bara ta det här barnet då? Vad hade du matat den med? När hade du börjat? Hur mycket hade den gameat?
Jag tror att det är väldigt viktigt att de har ett så normalt liv som möjligt vid sidan av, bara att den spelar. Nästan alla ungdomar spelar ju nästan redan, så det, men det hade bara varit att den får supporten hemifrån. Kanske liksom tänk lite på det här och liksom får någon privat kurs eller liksom får träna dem liksom på mindset och sånt där. Jag har faktiskt en väldigt god vän eller väldigt goda vänner till mig som har en grabb som jag tror han är 15 nu. 14 eller 15. Han är liksom, de vill att han ska bli CS-proffs liksom. De är jätteframgångsrika människor båda två, bara att ja, de har förstått att det här är nästa stora grej. Han har fått backning liksom, och stöttning och fått massa tips och hjälp och det och sånt hela vägen. Och han är så fruktansvärt duktig för sin ålder. Att det, nej, han kommer gå långt på grund av att han har fått den där grejen. Mm.
Hur mycket ska man spela per dag då för när man är proffs liksom?
Alltså, jag spelade väldigt mycket på 12 timmar om dagen tror jag att jag snittar. Men det går ju, det är väldigt individuellt. Du kan ju hålla runt 6-7 bara kvalitativa timmar som du tränar.
Mm. Now it's time for Trey's sister Fregor.
Och då kommer vi på de tre sista frågorna.
Yes.
Och ett tips för att lyckas med det målet man har i livet.
Alltså det finns ju inga genvägar till ett mål med livet, utan det är ju hårt arbete. Liksom, man börjar oftast från noll, så är det ju, och det gäller ju att jobba sin väg upp, hitta nya möjligheter och bara aldrig ge upp helt enkelt. Fortsätt kämpa. Det är det. Om du brinner för det så kommer du ha tillräckligt med hjärta för det, så att du kommer lyckas en dag om du fortsätter hålla i det. Även om det kan ju ta längre tid för vissa, men du kommer alltid komma dit, tror jag. Mm.
Vad skulle du ge för tips till en 20-åring?
Vad jag skulle ge till för en tips till en 20-åring hade varit att sköta om din skola, rör på dig, ha kul, men sen satsar du på din karriär, vad du än vill göra liksom. Gå all in med det, gör inga halvdana försök liksom, för det blir aldrig positivt bra, liksom. Nej, det blir inte det, det blir bara negativt. Jag försökte lite. När man gör någonting, då ska du gå all in på det liksom. Helt klart.
Mm. Är du rädd för döden?
Ja, jag är nog rädd för döden faktiskt. Det känns lite surrealistiskt att någon dag inte vara här liksom. Inte minst liksom för dem i ens närhet. Så att, ja, det kommer vara där. För min egen död är jag inte rädd för själv, men snarare de runt omkring.
Jag tycker det känns det läskiga med den, för jag har också börjat tänka lite grann på den.
Ja.
Det är att vi tar exempelvis mig och min syster. Vi kommer då, alltså när båda är döda, då har vi liksom inga kopplingar till varandra längre. Då är vi bara så här totalt ett minneblott liksom. Och att man är bara totalt borta. Man får inte behålla någonting liksom.
Det är sjukt faktiskt.
Och att man bara försvinner. Alltså att det så här försvinner. Ja. Den är lite...
Men det är just den där tanken liksom, när man har haft död i ens närhet, då reflekterar man bara, shit, det är borta liksom. Det är borta. Och då börjar man tänka i de banorna. Det kommer jag också vara en dag. Så enkelt är det ju. Det går ju inte att fly ifrån något.
Nej, det är bara att kolla Steve Jobs, Apple-grunden. Ja. Han är död liksom.
Ja, precis.
Han som har allt och alla pengar i världen för att kanske till och med kunna komma ifrån döden. Men döden...
Mm. Hittar oss alla.
Hittar oss, ja. Jag vill inte säga hittar oss alla, för jag vill typ leva för evigt.
Det vill jag också, vet du det? Jag tänkte lite så här, du vet, man tänker i sina gröna tankar. Bara, ja, men när jag blir gammal, då kommer de ha kommit på grejer som man kan leva för alltid. Men det vet man ju inte riktigt.
Nej, men jag har satt ett mål. Nu är jag 31, till min 50-årsdag så ska jag ha löst det.
Jaha.
Alltså att jag ska lösa evigt liv i prylen.
Okay.
Och det... Som det mesta i kroppen i dagens läge, det kan man dra nytt. Kopplar ett ben så kan man sätta dit ett nytt ben. Alltså det går att skriva ut lever med en laserskrivare med liksom atomer.
Mm.
Eller så här, ja, levande molekyler. Så att man kan kopiera det mesta. Det som är väl en stor grej, det är att kopiera hjärnan. Hur ska man kunna kopiera hjärnan? Om du kopplar av din arm så är det så här, det spelar inte alltså så stor roll. Mm. Den är inte du liksom.
Mm.
Det är hjärnan som är du. Och det är det man behöver hitta. Mm. Hur man ska kunna kopiera över det till någon typ av chip eller någonting annat material. Det kan ju vara en annan hjärna också som man gör och skriver.
Absolut.
Men man tror att det... Alltså jag är inte för det här med att man ska... Alltså, när jag har sagt det till någon förut. Jag vill leva evigt liv. Ja, vadå, vill jag leva länge som helst? Nej. Men jag kanske inte vill bara leva liksom 100 år.
Det
är skitlite. Jag kommer inte ens hinna med. Alltså, vad har jag gjort mina här 30 år? Jag har varit i Sverige övervägande del. Jag har inte ens testat att vara och bo så här 20 år i Jamaica. 40 år i där. Jag har inte varit i Hawaii i 3 år och verkligen blivit superduktig på att surfa. Nej. Jag kanske vill börja med e-sport nu och bli duktig på e-sport. Man hinner knappt bli riktigt bra på någonting.
Nej, men liksom. Så är det ju faktiskt. Tiden räcker inte till. Och så, nu går det så jävla snabbt också. Så står man där en dag som en gammal.
Ja, så bara knack, knack, nu får du ont överallt, nu är det här. Så bara, oj, skannade, tumör, du har liksom 18 månader kvar, kanske. Liksom jag var borta efter 4, för läkaren var snäll liksom.
Ja, men det är ju tyvärr så. Det är ju faktiskt så här. Hålla mig uppdaterad om du hittar någonting. Ryggar ja,
jag drar ett mejl. Men du, jag får tacka dig så hemskt mycket, Emil Kristensen, att du kom med till Framgångspodden. Och om man skulle vilja komma i kontakt med dig eller nå dig på något sätt, vilka sociala kanaler kan man nå dig?
Det är väl egentligen Instagram eller Twitter. Är väl det. Twitter är väl det som jag är aktivast på. Real_hiton heter jag där. Fråga inte om namnet. Det var en trollgrej i början. Men i alla fall, real_hiton på Twitter, tror jag. Twitterfrågor.
Ja, grymt.
Det är absolut lättast.
Härligt. Men då får jag tacka dig så hemskt mycket att du kom hit. Det var superhärligt att ha det här och höra din historia.
Det var jättekul att få vara faktiskt. En flitig lyssnare själv, så det är riktigt roligt.
Ja, kul. Tack för tårtan i mitt ansikte.
Varsågod.
Tack.
Framgångspodden with Alexander Caleros.
Välkommen hit, Ingela Gabrielsson från Nordea.
Tack så mycket.
Sa jag ditt efternamn eller ditt förnamn helt rätt nu?
Du sa alltihopa alldeles rätt.
Ja, jag har ju suttit och tränat att säga ditt namn. Jag vet inte, du har ett jättevanligt namn. Men det är en utmaning.
Kanske just därför.
Ja, kanske det är för vanligt. Eller,
ja, vi säger det.
Jag vet i alla fall att du har gjort en jätteintressant undersökning nu. Du är lite grann av Nordeas undersökningsguru.
Precis.
Och vad handlar den om?
Jo, jag har frågat då unga 18-29 år lite grann om vad deras ekonomiska tankar och kunskaper och vad de har saknat. Så att jag har ju frågat, vad har man saknat för kunskaper om ekonomi som man hade behövt när man började sitt vuxna liv? Och vad skulle man ha behövt spara till? Och på den här första frågan, vad man hade saknat, det är allra först kommer då att man vill veta mer om pensioner och pensionssparande. Sen kommer också allmänt om sparande, aktieplaceringar och liknande, och sen kommer också förstås hur går det till att få ett bostadslån, för det är ju många som funderar på det, den första bostaden. Sen kan jag säga också att tjejer erkänner i större utsträckning än killar att de behöver veta mer. Jag tror att killar behöver veta precis lika mycket som tjejerna egentligen, men man kanske inte är beredd att erkänna det alla gånger, så jag är lite provocerande här.
Är det för att killarna tror att de alltid vet bäst själva och tjejerna är mer så här realistiska att de, ja men det här behöver jag kanske.
Ja, det, jag tror att det kan vara attityder också, att tjejer ibland tar den liksom ställningen att nej, jag kan inte, för att ibland kan jag också tänka att tjejer kanske visst kan mer än vad de vill erkänna, och så att någonstans kanske att man kan mötas på halva vägen var här egentligen.
Mm. Ja, det där är ju faktiskt, det har vi pratat väldigt mycket om i podden också, det är viktiga frågor.
Jätteintressant.
Man måste ta för sig mer, alltså exakt. Allmänt liksom.
Precis. Men killar är också mer nyfikna på hur man startar företag. Stämmer på dig kanske?
Ja, men jag har hört mycket startups i tjejer som håller på med också.
Det kommer mer.
Blev det en markant skillnad där eller?
Nej, men en liten skillnad var det. Ja. Nej då, det är ingen stor skillnad alls egentligen, men man kan se lite grann. Men sen har vi också frågat, vad skulle de ha sparat till idag om de hade kunnat starta tidigare så att säga? Och då är det egen bostad som ligger absolut på första plats.
Jaha.
Och det tycker jag egentligen är bra, eftersom vi vet ju att det kostar mycket att köpa bostad idag. Man behöver mycket pengar till kontantinsatsen. Så det, där har de ju förstått. Där har man ju förstått det verkligen. Sen så säger man också att man vill spara till oförutsedda händelser. Och det är klart att det kan vara det som jag brukar kalla buffertsparande, det här som... Ja, men man behöver köpa något plötsligt, någonting går sönder, det kommer en oväntad räkning och sådana saker.
Det tyckte jag var väldigt skönt förut. Första gången jag började spara så hade jag 100 000, som jag bara vet att vad som än händer så jag har 100 000.
Det är jättebra.
Om det händer något.
Mm,
och då känner man sig så himla trygg.
Mm.
Om man slutar på en arbetsplats eller vad som helst. Liksom. Mm.
Sen är det många som vill spara till resa också. Och det är ju många, det är kul. Ut och resa, det är väl bra att göra när man är ung, passa på. Sen kan man säga också, om vi frågar lite framåt, hur tänker vi om 5 år, hur ser det ut då? Är man positiv eller negativ? Ja, men de flesta är väl positiva, så det är ju roligt. Alltså. Man tror på framtiden och på att det kommer ordna sig. Det är ju viktigt, för då gör ju det också.
Verkligen.
Ja, faktiskt. Så att, och här kan vi berätta att vi på Nordea, vi är också ute i skolorna och undervisar faktiskt i vardagsekonomi. Och då kommer vi ut och pratar... vanligt liksom, hur man sköter sin ekonomi, betalar räkningar, ingenting med banken, vi pratar inte bankprodukter och sånt, utan vi vill faktiskt liksom stärka ungdomarna, få ett bättre ekonomiskt självförtroende.
Mm.
Det är kul.
Jättebra verkligen.
Mm.
Men då får jag tacka dig så hemskt mycket för dina eminenta råd och tips, och intressant att höra också på den här undersökningen.
Mm, kul, tack själv.
Stort tack. Mm.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.